I Guds faderns och sonens och den helige andes namn, låt om oss bedja. Vi tillbedja dig, Herre Jesus Kristus, och prisa dig. Du genom ditt heliga kors har du återlöst världen. Du är vår överste präst som framburit dig själv såsom ett heligt offer för vår frälsnings skull. Gör oss delaktiga av ditt blod som renar oss från alla synder. Visa oss i förlåtelsens stund dina heliga sår, så att vi förnimmar din frid. Uppfyll våra hjärtan med din lidande och offrande kärlek, och det att vi må älska dig över allting och vår nästa såsom oss själva. Amen. Vi ska i tankarna följa Herren Jesus det sista stegen av hans jordevandring från Pilatus palats till Golgatas krön. Det är den vägen som brukar kallas Via Dolorosa. Förr fanns runt kyrkans väggar 14 tavlor föreställande de olika momenten i Jesu lidandesvandring. Och under fastlagstiden gick man runt kyrkan och stannade i bön och stilla begrundan inför varje bild. Det kallades för korsvägsandakt, och det är en sådan andakt vi nu ska företa. Herre, låt oss bli dina följeslagare och dela din börda och din smärta. Välsigna vår meditation, lär oss att älska dig. Må din åsyn hjälpa oss att ångra alla våra synder och mana oss till bot och bättring. Öppna våra ögon så att vi skådar dig i hela din frälsande kärlek. Amen. Vi står nedanför den höga marmortrappan som leder upp till Pilatus palats. På domarsätet sitter landshövdingen själv i sin romerska ämbetsdräkt i vit fotsid klädnad och purpurröd sidmantel. Framför honom står Herren Jesus med törnekronan på huvudet och rörspiran i handen. Hans kropp är sargad av gisselslag och blodet droppar från hans panna. Se människan, se Guds son i hans allra djupaste förnedring. Rättegången är slutad. Pilatus reser sig från sin tron och avkunnar dödsdomen. Tagen honom och korsfästen honom. Det sårlar i folkhopen på den öppna platsen, och sårlet förvandlas till ett jubel. Världen har segrat, hatet har fått sin vilja fram. Den föraktade profeten från Nazaret ska dödas. Jesus, den helige och den rene, han som icke kunde överbevisas om någon synd, han som gick omkring och gjorde väl och botade alla, han dömes att dö på korset. Varför lät Gud detta ske med sin enfödde son? Han var oskyldig. Vi är de skyldiga som förtjänat döden för våra synders skull. Men han tog på sig vår dom för att vi skulle benådas. Så som profeten Jesaja skriver: Herren lät allas vår missgärning drabba honom. Jesus, du vår älskade frälsare, du dog så som en missdådare för att vårt brottsliga släkte skulle frikännas. Du offrade ditt liv för att rädda oss. Hur ska vi rätt tacka dig för denna din välgärning? Vid foten av Pilatus trappa träder vi ut ur människoskaran och lovar att hädanefter leva för dig och din heliga tjänst. Så länge vi vill behaga världen kan vi icke vara dina tjänare. Men låt oss hellre mista allas vänskap än förlora din nåd. Jesus, dig vill vi tillhöra i livet och i döden. Amen. Vi ser två romerska krigsknektar släpa fram ett kors ur palatsets tortyrkammare, där gissel och bödelsyxor och pinoredskap förvaras. Den dödsdömde ska själv bära den tunga bördan till avrättningsplatsen. Jesus har långt i förväg sett korset. Han såg det redan nedanför förklaringsberget, då han för första gången anförtrådde sina lärjungar på vad sätt han skulle lida och dö. Och han såg det avspegla sig i den bittra kalken som den himmelske fadern räckte honom i Getsemane örtagård. Han hade redan sagt, ske icke min vilja utan din. Därför böjde han sig ödmjukt under korset och lade det på sina blödande skuldror. Gud begär icke lika mycket av oss som av sin älskade son. Men han väntar att vi ska taga på oss det kors som vi måste bära i Jesu Kristi efterföljelse. Var hälsat du heliga kors som burit världens frälsare. Var hälsat du välsignade träd som frambringat försoningens frukter. Var hälsat du höga altare som bestängts med påskalammets blod. Var hälsat du segertecken som en gång ska stråla på himmelens skyar och bebåda människosonens ankomst. Fräls oss, o Herre, genom korsets kraft. Vi ser ett sorgetåg draga fram genom Jerusalems trånga gränder. I spetsen går en soldat som banar väg genom mängden. Efterföljer Herren Jesus med trötta, stapplande steg. En krigsknekt driver på honom med hugg och slag. Och sen kommer hela skaran av nyfikna som längtar efter att få bevittna det blodiga skådespelet på Golgata. Då dignar Jesus under bördan. Han sjunker ner på knä. Men krigsknekten tvingar honom upp igen med sitt hårda gissel. Jesus samlar sina sista krafter. Han går ett par steg till. Sen faller han till marken. Det hjälper inte att soldaten slår. Han orkar inte längre. Det som tynger hans skuldror och trycker honom till jorden är icke endast korsets bjälkar utan våra synder. Du bar ditt kors, då bar du och med världens synder mina. Det är svårt för oss att förstå den sanningen, men det är saligt att tro på den. Vi går raka och upprätta och känner oss som glada och lyckliga syndare. Men om vi fattade vilken smärta det onda vållat frälsaren, så skulle vi icke lägga sten på hans börda. Herre, det var min synd som blev dig för svår att bära. Det var mitt återfall som gjorde att du föll under korset. Jag ångrar och avskyr mina synder därför att det ökat ditt lidande. Låt mig i frestelsens stund se hur du ligger maktlös på smärtornas väg. Det kommer en man på gatan, Simon från Cyrene. Han stannar ett ögonblick och betraktar processionen. Han kanske mumlar några ord om romarnas grymhet och orättvisa. Och genast griper en soldat tag i honom och säger: du som tycker synd om den dödsdömde, du kan ju hjälpa honom att bära korset. Simon gör motstånd, men han tvingas att lyda. Han blyges, ty folk måste ju tro att han är den skyldige som ska avlivas. Men tack vare sin gärning har han fått sitt namn förevigat i Bibeln. Hur skulle vi ha handlat i samma belägenhet? Älskar vi Kristus så högt att vi villigt skulle ha burit hans kors och delat hans vanära? Vågar vi ansluta oss till honom och frimodigt bekänna hans namn inför världen? Vill vi vara hans medhjälpare, då ska han nog ta oss i sin tjänst. Ty nu är det korsbärartider för Kristi kyrka och han behöver våra krafter. Vi borde svara som Paulus: det var fjärran ifrån mig att berömma mig av något annat än av min Herres Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. Herre, om du sänder mig prövningar och lidanden, så ska jag icke klaga utan tänka på att det är ditt heliga kors jag tvingas att bära. Då ska du låta mig förnimma att ditt ok är ljuvligt och din börda är lätt. En gammal legend från urkristen tid förtäljer oss om två människor, en man och en kvinna, som mötte Jesus på smärtornas väg, nämligen Ahasverus och den heliga Veronica. Ahasverus satt på bänken utanför sitt hus när den dystra skaran drog förbi. Då sjönk Jesus utmattad ned bredvid honom och bad att få vila sig en stund vid hans sida. Men Ahasverus körde bort honom med hån och skymford. Det sägs att från den dagen fick han ingen frid i sin själ. Han måste vandra utan rast eller ro. Det ligger en sanning i sagan, en lärdom för oss. Om vi visar ifrån oss frälsaren och icke tar emot honom, så blir vi fridlösa varelser som irrar omkring på jorden, jagade av onda makter. Den heliga Veronica var den medlidsamma kvinnan som med en linneduk torkade bort blodet och svettdropparna från frälsarens ansikte. Och när hon kom hem såg hon att hans bild avtecknade sig på duken. Även den legenden har någonting viktigt att lära oss. Personshistorien vill inprägla i våra själar Jesu heliga bild. Vi kan inte själva efterlikna honom, men han kan sätta sin prägel på vårt liv. Ge mig, o Jesu, mer av ditt sinne. Gör mig saktmodig, ödmjuk och mild. Giv du mig kärlek, mod att försaka. Intryck i mig din heliga bild. Det kommer en hop kvinnor ut ur gränden. De känner sig djupt gripna av den stackars plågade och misshandlade mannen. Och de börjar gråta högljutt över hans olycka. Det är den enda gång som Jesus bryter tystnaden på Via Dolorosa. Han talar till dem och säger: I Jerusalems döttrar, gråten icke över mig, utan gråten över er själva och över era barn. Ty om man gör så med det friska trädet, vad skall då icke ske med det torra? Kristus behöver icke vårt deltagande. Han vill inte att vi ska tycka synd om honom och beklaga hans öde. Ty fastän hans vandring var en smärtornas väg, så var den samtidigt vår frälsningsväg och hans gång till den himmelske fadern. Men däremot så har vi all anledning att sörja över oss själva och över våra barn. Ty vi vet inte vad som väntar oss i framtiden och vad som förestår oss i evigheten. Vi kan mista vår tro och gå bort från Gud och hamna i mörker och förtappelse. Om vi ägde Jesus sinne, då skulle vi känna den djupaste sorg över vår tids söner och döttrar, över de många tanklösa människorna i detta land som utan en tår i ögat vandrar på syndens och otrons väg. Varför hejdar vi dem icke med ord och böner när vi vet mot vilket mål det ila? Vi borde bedja som profeten Jeremia: O, att mitt huvud vore en vattenbrunn och mina ögon en tårekälla, så att jag kunde gråta dag och natt över mitt folk. Herre, förbarma dig över din kristenhet och sänd oss väckelsens ande, så att människorna vaknar upp till besinning. Herre, vi som tror på dig, vi borde ha varnat våra bröder och systrar i världen. Vi har varit allt för likgiltiga för deras frälsning och salighet. Herre, vi har stängt oss inne bakom kyrkans murar för att i stillheten och andakten få umgås med dig. Vi har glömt den stora själanöden i världen. Hela vårt liv är präglat av försummelser. Herre, sänd oss och stad att verka för ditt rike. Låt oss möta sådana som söker dig. Gör oss till dina vittnen, som känner omsorg, icke blott för vår egen välfärd, utan även för andras bästa. Hjälp oss att visa människorna vägen till korset och till Gud. Vi har hunnit upp för Golgatas sluttning. Där ska korset resas. Via Dolorosa är slut. Det har varit en förödmjukande vandring som manat oss till bot och bättring. Nu vill vi böja knä och bedja Gud om nåd att uppleva försoningsverket i vårt inre och möta den levande frälsaren i påskdagsmorgonens ljus. Herre Jesus Kristus, du har utgivit din själ i ångest och blivit sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull. Visa oss den synd som tynger vårt släkte, därför att det brakte dig, o Herre, på korset. Vi förtjänar icke att få förlåtelse, men vi bönfaller dock om nåd för vad vi har brutit. Omvänd oss och giv oss samma lydaktiga sinne som du hade, så att vi i all nöd böjer vår vilja under Guds vilja. Giv oss botfärdighetens ande, så att vi gärna försakar världens nöjen och förströelser, för att istället under inre samling, under bön och meditation, andäktigt betrakta ditt lidande och leva så som dina korsmärkta lärjungar. Påminn oss om att ditt blod är för oss en källa till frälsning och salighet. O du som världens synder bär och kan allt väl förstå, giv oss din kärleks eld och lär oss korsets väg att gå. Amen. Nu stannar vi en stund vid korsets fot. Vi befinner oss på Golgata. Det är långfredag vid tredje timmen. De romerska soldaterna har just rest upp korset där Herren Jesus blivit fastspikad. Hans ansikte präglas av smärta och hans kropp är sargad av gisselslag. Han lider namnlösa kval under det att blodet droppar ur det heliga såren. Vad är det som händer och sker? En livdömd människas grymma död. Nej, den viktigaste tilldragelsen i världshistorien. Guds enfödde son fullbordar det stora försoningsverket. Det åskådliggörs allra bäst av det böjda, törnekrönta huvudet och de utsträckta armarna. Frälsaren sänker sitt huvud i den djupaste sorg över våra synder, men hans famn är öppen mot en fientlig och hatfull värld. Låt oss betrakta försoningen i ljuset av Guds eget ord, så att vi rätt förstår dess innebörd. Paulus skriver: Gud har ställt fram Kristus såsom ett försoningsmedel genom tro i hans blod. Och samma apostel skriver: Det var Gud som i Kristus försonade världen med sig själv. Det betyder att försoningen är Guds eget verk, hans återlösningstanke, hans frälsningsplan som utgått från honom. Berodde den på Guds vrede eller hans kärlek? Men han svarar att det står inte: så vredgades Gud på världen att han utgav sin enfödde son, utan så älskade Gud världen. Och ändå heter det i samma kapitel: den som tror på sonen, han har evigt liv. Men den som icke hörsammar sonen, han ska icke få se livet, utan Guds vrede förbliver över honom. Gud är god och barmhärtig och kärleksfull, men han är en helig och rättfärdig och nitälskande Gud som avskyr det onda. Så framställs han alltid i Bibeln. Han behärskas icke av en syndig vrede såsom vi, utan han känner harm över sina olydiga barn på jorden. Syndaren förtörnar och misshagar honom. Varför? Därför att synden är en dårskap. Den första människan offrade ett paradis för en förbjuden frukt. Judas Iskariot sålde sitt lärjungaskap för 30 silverpenningar. Och vi begår samma dumhet. Vi kastar tanklöst bort vårt eviga liv och avsäger oss vår plats i himmelen för en jordisk glädje och en orätt vinning. Vi vågar trotsa den allsmäktiga och överträda hans lag. För sådana synder kommer Guds vrede över det ohörsamma, skriver Paulus. Gud kan aldrig ha fördrag med ondskan. Hans helighet kräver att lagbrytaren ska straffas, men hans kärlek nödgar honom till försoning. När en fader tuktar sitt barn, så är det icke ett tecken på att han upphört att älska. Bakom vreden döljer sig i faders hjärtat den innerliga kärleken. Det står i salmen: Fader, du vars hjärta gömmer helighet som allting dömer, kärlek som förlåter allt. Du vill döda för att föda oss på nytt till ny gestalt. Gud kunde icke utan vidare förlåta vad vi hade brutit. Gemenskapen mellan oss och honom måste återknytas, och därtill krävdes ett offer. och offergåvan som frambars på korsets altare var Guds rena lamm, Jesus Kristus. Han fick ikläda sig hela människosläktets synd och lida och dö i vårt ställe. Vi minnas apostelns ord, han som icke visste av någon synd, honom har Gud för oss gjort till synd, på det att vi i honom må bliva rättfärdighet från Gud. En tyngre börda har ingen burit. Vem kan undra på att han sänkte sitt huvud och sörjde över världens ondska? Vi älskar synden, men om vi förstod att den uppväcker Guds vrede och ökar frälsarens sorg och pina, då skulle vi inte så lätt falla för frestelsen och glädja oss åt våra felsteg. Istället borde vi bekänna, du och Gud är vår Herre och Skapare, som har rätt att befalla över oss, men vi vågade trotsa din vilja. Vi visste att du ser och hör allt, och vi blygdes icke att göra dig emot. Vi levde som om det icke funnits någon himmel att vinna eller någon salighet att förlora. Vi trodde att vi skulle finna lyckan fjärran ifrån dig, men skenet har bedragit oss. Synden störtade oss i elände och berövade oss samvetets frid. Herre Jesus Kristus, när vi ser ditt kors, då märker vi att synden är ett brott som förtjänar att sonas med döden. Korsfäste frälsare, förbarma dig över oss. Jesus alena, hela kan det brutna, med dig förena det från dig förskjutna, genom det rena från hans hjärta flutna, blodet och vattnet. Paulus pekar på korset och säger, medan vi vore Guds ovänner blev vi försonade med honom genom hans sons död. Vi ser framför oss de utsträckta, genomborrade händerna. Det är Jesu öppna frälsarefamn som vittnar om hans kärlek till oss syndare. Han har försonat oss med Gud. Vad menas med det? Han gav sitt liv till lösen för världen. De första människorna slösade bort paradisets rikedom, och därför tillhör vi ett utblottat släkte. Skulden har gått i arv. Vi föds i fattigdom. Det är just arvsynden. Men nu har Kristus betalt allt vad vi är skyldiga Gud. I dopets stund erlade han vår andel i den stora skulden och förvandlade oss från Adams barn till Guds barn och himmelrikets arvingar. Han friköpte oss ur vårt nedärvda armod och gjorde oss oskyldiga och rena. Men eftersom vi fortfarande är människor, så har vi kvar den gamla Adams naturen och Eva-anlagen, det slösiga sinnet som gör att vi ständigt skaffar oss nya skulder. Det är verksynderna, försummelser och överträdelser. Därför måste vi varje dag återvända till Kristi kors och rannsaka vår levnad och bedja honom om tillgift. Hans heliga och dyra blod är en större tillgång än summan av vårt skuldregister. Johannes betygar, Jesu Kristi Guds sons blod renar oss från alla våra synder. O Gud, öppna våra ögon så att vi ser hur utfattiga och skuldbelastade vi är. Visa oss att vår enda räddning består däruti att vi ödmjukt böjer knä vid korsets fot och bedja om den lösepenning som gäller inför dig. Gud vare oss syndare nådig för Jesu Kristi skull. Amen. O Jesu, det blodet som talar så milt, ditt blod som från korset flöt neder, giv att det på mig ej må vara förspilt, på dig jag förtröstar och beder. Gud vare mig syndare nådig. Paulus manar i sitt andra Korintherbrev, låt den försona er med Gud. Det räcker inte att vi förstår korsets predikan och erkänner att Kristus lidit döden för att fullborda sin himmelske faders vilja. Det är heller inte nog att vi förlitar oss på att det skedde för vår frälsnings skuld. Din och min synd måste bliva utplånad, och hur skall detta ske? Vi kan inte förflytta oss 1900 år tillbaka i tiden och vallfärda till Golgata. Men Kristi kors finns mitt ibland oss. Det utgör medelpunkten i den heliga mässan. När instiftelseorden läsas och brödet och kalken höjas, då är det ett tecken på att korset reses och att Herren för oss utgiver sin lekamen och utgjuter sitt blod. På det att även vi må bli delaktiga av hans försoning. Det heter i Korintherbrevet, allt sammans kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och givit åt oss försoningens ämbete. Den heliga tjänsten i Herrens hus är icke blott ett uppdrag att predika Guds ord, utan att förvalta korsets skatter, Kristi försoning. Vår himmelske överste präst vill att hans tjänare ska tillsäga människorna deras synder förlåtelse genom avlösningen och duka nådens bord i deras åsyn, för att offret på Golgata ska komma släkte efter släkte till del. Låt den försona er med Gud. Det betyder således att vi genom syndabekännelse och absolution gör räkenskap för att sedan knäböja inför altaret och mottaga Kristi lekamens och blodsakrament. Men det får icke ske så som om blotta ätandet av det invigda brödet och drickandet ur välsignelsens kalk skulle vara tillfyllest. Två ting fordras av oss. Det första är ånger, en allvarlig och uppriktig ånger. När vi ser den korsfästes sänkta huvud med det sorgsna och vemodiga anletsdragen och besinnar att det är över oss han sörjer, då försvinner syndaglädjen och vi ångrar av hjärtat att vi med våra missgärningar bedrövat vår älskade frälsare. Vidare krävs en rätt tro. Den vaknar till liv när vi betraktar de utsträckta armarna. Vi ska förtrösta på att den gudomliga famnen aldrig slutes för oss så länge nådens tid varar. Medelpunkten för vår kristna tro är syndernas förlåtelse. Och om det löftet och den gåvan övertygar oss Herren Jesus i sin heliga nattvard. Bättre och kortare har ingen tecknat bilden av en sann kristen än den fornkyrklige hymndiktaren Prudentius, när han sjunger: en ande som bad och som trodde, där ägde sin älskade boning, en brinnande vishet där bodde, som närdes av Kristi försoning. Den stora frågan som var och en bör ställa sig till sig själv, den lyder så: är jag försonad med Gud? Har han efterskänkt min skuld och renat mig från all orättfärdighet? Jesus svar kommer från korset i samma ögonblick som han böjer ned sitt huvud: det är fullbordat. Då återstår din och min frälsning. Den måste ständigt upprepas lika ofta som nattvarden. Det gäller att vi lever hela vårt liv i korsets ljus, att vi åter och åter vänder tillbaka till altaret för att på nytt uppleva frälsningens stora under, som tolkas med orden: Kristi lekamen för dig utgiven, Kristi blod för dig utgjutet. Det törnekrönta huvudet sänker sin blick mot dig, och de utsträckta armarna öppnar sin famn just för dig, och en stilla bön tränger sig fram över våra läppar: Herre, jag är din, fräls mig. Försonare, du har för mig och alla tömt vredens kalk och smakat dödens galla. Dig vill jag tro, dig älska, dig åkalla, och med din hjälp ej mer i synden falla. Amen. Låt om oss bedja. Fader i himmelen, du som av kärlek till oss människor icke skonade din enfödde son, utan utgav honom i döden för oss alla. Vi tackar dig att du låter oss skåda in i ditt frälsningsrådslut och stilla begrunda återlösningens mysterium. En gång ropade Abels blod till dig om hämnd, nu ropar Kristi blod om nåd och barmhärtighet. Du har givit oss korsets tecken för att påminna oss om att allt är försonat och att vi äger en fri tillgång till det allra heligaste, till det nya förbundets altare, där Jesus för oss utgiver sin lekamen och utgjuter sitt blod i ett evigt gällande offer. Vi bedjar dig att du världes innesluta din kyrkas medlemmar i Kristi försoning, så att vi och våra bröder och systrar i tron en gång måtte få räknas bland den utvalda skaran som tvagit sina kläder och gjort den vita i lammets blod. Dig alena tillhör äran och makten och härligheten i evigheternas evigheter. Amen.